Du lyssnar på Den grymmaste månaden av Louise Penny i översättning av Charlotte Djurström, uppläst av mig, Dan Kandell. Till min bror Rob och hans underbara familj, Audi, Kim, Adam och Sarah, med kärlek. April är den grymmaste månaden. Den driver sirener ur den döda marken, blandar minne och åtrå. T.S. Eliot. 1. Clara Morrow knäböjde i det fuktiga, friskt doftande gräset på allmänningen mitt i byn och gömde omsorgsfullt ett påskägg medan hon funderade på att åkalla de döda, vilket hon planerade att göra direkt efter kvällsmaten. Hon strök en hårslinga ur ansiktet och fick gräs, jord och någonting annat brunt som kanske inte var jord i sitt trassliga hår. Runt omkring henne gick andra bybor med färgglada ägg i sina korgar och letade efter de bästa gömställena. Ruth Sardo satt på bänken mitt på gräsmattan och slängde ut äggen på måfå. Men emellanåt höjde hon armen och prickade någon i huvudet eller i baken. För att vara så gammal och tokig var hon skrämmande pricksäker, tänkte Clara. Följer du med ikväll? Frågade Clara för att ge den gamla poeten något annat att tänka på än att sikta på Monsieur Béliveau. Skojar du? Levande människor illa nog. Varför skulle jag vilja locka tillbaka någon som är död? Och sedan träffade Ruth Monsieur Béliveau i bakhuvudet. Lyckligtvis hade byns matvaruhandlare kepsen på sig. Det var också tur att han kände en varm tillgivenhet för den vithåriga eldgaffeln på bänken. Ruth valde sina offer med omsorg. De var nästan alltid människor som tyckte om henne. I normala fall hade det inte varit någon stor sak att få ett chokladägg i huvudet. Men de här äggen var inte av choklad. Det misstaget hade de bara gjort en gång. Några år tidigare, när invånarna i byn Three Pines för första gången bestämde sig för att ha en äggjakt på påskdagen, hade stämningen varit hög. Byborna samlades på Oliviers bistro över vin och briost och delade upp påsarna med chokladägg som de skulle gömma dagen därpå. Suckar av beundran och avundsjuka ekade i lokalen och många önskade att de hade varit barn igen. Men de fick trösta sig med tanken på hur glada barnen i byn skulle bli. Och förresten kanske barnen inte skulle hitta riktigt alla äggen. Särskilt inte de som låg gömda bakom Oliviers bar. De är underbara. Gabri tog upp en liten utsökt skulpterad marsipangås och bet av den huvudet. Gabri. Hans partner, Olivier, slet som fanns kvar av gåsen ur Gabris enorma hand. De är ju till barnen. Bara för att du vill ha den själv. Gabri vände sig till Myrna och teaterviskade så att alla hörde. Lysande idé. Bögare bjuder barn på choklad. Ring sedlighetspolisen. Olivier, blyg och blond, rodnade våldsamt. Myrna log. Hon liknade själv ett jättelikt chokladägg. Rund och brun och insvept i en rödlila kaftan. De flesta som bodde i den lilla byn var på bistron. Många trängdes runt den långa bardisken av polerat trä. Men några hade sjunkit ner i de bekväma gamla fåtöljerna, som alla var till salu. Oliviers bistro var också en antikhandel. Det satt diskreta prislappar på allting, till och med på Gabri ibland, när han kände sig underskattad och underapplåderad. Det var i början av april, och elden knastrade glatt i de öppna spisarna. Det varma eldskenet lyste upp de breda golvplankorna av furu som färgats bärnstensgula av tid och solsken. Servitörerna rörde sig obesvärat under takbjälkarna och ställde fram vin och mjuk krämig brie från Monsieur Pagés gård. Bistron låg i hjärtat av den gamla byn i Quebec, alldeles bredvid den gräsbevuxna allmänningen. På båda sidor om bistron, med dörrarna i väggarna så att man kunde gå emellan, låg de andra butikerna som höll fast byn i en omfamning av gammalt tegel. Monsieur Béliveaus närbutik, Sarahs bageri, därefter bistron och slutligen bok.